Hej och välkomna till det 29:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Larsson och mig, Gustav Brink-Larsen. Hur står det till med Lisa?
Jo, vars. Det är väl okej, tycker jag.
Det är en varm, åskfylld midsommarhelg.
Ja, det är det. Det är varmt, det är det. Obekvämt.
Ja, vi två är ju byggda för kyla.
Verkligen, vi är inga sommarmänniskor, vi.
Nej,
det är... Eller, alltså, jo, det är vi väl, men inte... Nej, vi är inte gjorda för värme, så kan vi säga.
Vi är byggda för 20, inte för 25 grader, kan man säga.
Ja, så kan vi säga.
Tycker
så
jag,
kan vi
säga. Ja, spelar in här dagen efter midsommar. Mm. Två dagar efter midsommar, det är på söndagen. För att prata lite örtlära.
Ja,
bestämde vi oss för.
Ja.
Det var din idé.
Det var min idé.
Ja.
Nu har jag fastnat på ett sånt när jag bara upprepar vad du säger. Jag svarar på det du säger med likadant. Det var din idé. Ja, det var min idé. Hur mår du? Jo, men hur mår jag? Jag mår väl bra. Jo, men det var min idé. Jag gillar ju växter, så...
Mm. Vi ska prata lite om de lärare vi känner till och lite om ämnet i stort och lite om några specifika växter, kan man säga.
Ja, ämnet örtlära så som det läser ut på Hogwarts kan
exakt.
Vi väl
herbology
säga.
På engelska för de som är mer inne på de originalspråket.
Precis.
Mm. Vi ska börja med lärarna.
Mm.
Och vad vet vi om lärarna? Hur många lärare känner vi till?
Ja, det beror ju på hur vi räknar. Alltså i själva böckerna i liksom bok 1-7 så får vi höra, då får vi träffa två lärare, varav en väldigt kort. Den första är ju då såklart allas vår professor Sprout. Och,
som ju är vår lärare liksom när man följer Harry Potter-serien.
Ja, som är våran från början till slut. Ja. Och i absolut sista så får vi även höra talas om professor Longbottom då.
Precis.
Som vår kära Neville växer upp att bli.
Mm. Alltså det är ju verkligen epilogkapitlet och det är verkligen bara ge Neville en kram eller vad är det, jag vet inte hur den svenska översättningen är.
Ja, men typ såhär hälsa Neville från oss liksom.
Oh, give Neville love säger de på engelska och det är ju typ det betyder.
Ja, det är på svenska så betyder det liksom att man hälsar så gott till någon.
Mm.
Och då säger väl James är det väl som säger, jag kan väl inte gå in och hälsa till en professor, i skolan är han ju professor Longbottom liksom. Mm. Så.
Precis.
Ja.
Ja, och så finns det ju en till som vi har hört talas om.
Vi har hört talas om honom, inte i böckerna dock.
Nej.
Men han figurerar, om jag inte missminner mig helt nu, så figurerar han i Tales of Beedle and the Bard.
Ja, och han ska också, jag har kollat upp, figurera som det står mentioned även i Harry Potter Hogwarts Mystery. Alltså Pokémon Go Harry Potter.
Är det? Är det inte ett annat spel?
Nej, det kanske är det andra.
Pokémon Go heter ju Wizards Unite, den versionen.
Ja,
liksom.
Det är det här andra, det finns ett annat mobilspel som inte är det här augmented reality, utan det är någon annan mer traditionellt spel.
Okay. Där finns
My
han med.
Ja.
Han heter i alla fall Herbert Berry.
Herb Ert.
Roligt.
Ja.
Och han var lärare samtidigt som professor Dumbledore. Jag tänker att han anställdes då av professor Dippet som var rektor före Dumbledore när Dumbledore fortfarande var lärare. Jag tänker att han är professor Sprouts föregångare. Vi vet ingen däremellan i alla fall.
Nej,
som har varit lärare i ett lärare. Plus att de jobbar ju jäkligt länge. De går inte pension vid 65 direkt. utan de jobbar ju länge.
Ett okänt koncept i trollkarlsvärlden till viss del.
Och det känns som att alla lärare utom typ försvar mot svartkonstlärarna, de får sitt jobb och sen så jobbar de hur länge som helst på sin post liksom. Ja, alla går inte all in som typ professor Binns, men de flesta jobbar väldigt länge.
Professor Binns som verkligen gör det i en evighet.
Ja. Kul om han bara får för sig att säga upp sig en dag.
Ja.
Bara jobbat i hundratals år och sen...
Ja, nu ska du spöka någonstans.
Nu ska jag plugga genus.
Ja. kan ett spöke ta in ny information? Det måste det kunna göra.
För ja, men det är rätt säkert.
De kan ju lära känna folk uppenbarligen. Alltså, det får vi reda på med alltså Hogwarts-spöken.
Ja,
då.
Jag tror deras intelligens funkar precis som när de levde.
Det ska vi ta en annan gång för att prata spöken.
Det har vi sagt jättelänge nu, men spöken borde vara...
Det får vara ett snart avsnitt.
Det är ett snart avsnitt, ja.
Vi kan inte garantera när, men snart.
Ja.
Men vi vet ingen örtlärare före Herbert Berry.
Nej.
Och vi vet inte om det var den emellan. Vi har inte ett exakt slutdatum på honom och ett exakt startdatum på professor Sprout.
Nej.
Men det verkar väldigt som att förmodligen är det hon som tar över. Sen vet vi inte om hon jobbade lite tillsammans med honom. Alltså...
Nej, precis. Eller
så vi vet ju aldrig om det finns två lärare på ett ämne samtidigt. Det kan det göra att man går
professor McGonagall började ju så, som någon form av lärling.
Ja, precis.
Med Dumbledore då, får man väl anta.
Ja, måste det vara.
Så. Till exempel. Det kanske funkar så med väldigt unga lärare annars, typ så som Neville exempelvis var då.
Exakt.
Han kanske gick liksom och var hjälpreda till professor Sprout ett tag innan han liksom blev professor Longbottom. Vem vet?
Nej. Och så har vi pratat om innan att om det ska upp till fler elever på Hogwarts så behövs det också fler lärare i varje ämne, för att det är inte möjligt för en lärare att ha alla, ha 1-7 och ha alla elever.
Nej.
Utan det kanske behövs. Alltså, som på en vanlig skola, det finns ju inte bara en mattelärare, det finns ju flera mattelärare
men
i olika årskurser och, olika, och ibland i samma årskurs på jättestora skolor.
Ja, ja men precis. Och det kanske är så då att man, det rimliga skulle ju vara till exempel då att om Neville börjar som ganska sen ny lärare, för det finns ju då ingen, liksom, det finns ju ingen etablerad lärarutbildning så som man har i mugglarvärlden.
Nej.
Utan man går väl lite grann på ens betyg och de ämnen man har läst liksom på avancerad nivå på Hogwarts. Och sen hur bra man är på det helt enkelt.
Pedagogik är ingenting de sysslar med i utbildningssystemet.
Nej, professor Snape kan vi väl också då flika in.
Ja.
Nej, så att det skulle kunna vara en rimlig grej då, tänkte jag komma till, att Neville till exempel då går som lärare till de första, liksom, första årselever, andra årselever i början för att bli varm i kläderna, och att en mer erfaren då, professor Sprout till exempel, jobbar med eleverna på avancerad nivå. Till en början.
Kan man ju tycka.
Så skulle man kunna tänka sig att det kan vara. Men det är inget vi vet. Det var min spekulation.
Ja. Men som sagt, Barry vet vi inte jättemycket om. Mer än att han nämns då i Tales of Beedlebard och Hogwarts Mystery-spelet.
Mm.
Sen har vi då, som vi sa då, våran lärare under Hogwarts-tiden när Harry går.
Ska bara säga att jag tror att han nämns i historien The Fountain of Fair Fortune, ja. Tror jag.
Ja.
Det här är inget jag lovar. Jo, det gör jag faktiskt. Jag är ganska säker på det nu när jag tänker efter.
Okej. Okay. Ja. Jag litar på dig i det här. För att det här
lita
är...
på mig.
Ja.
Trust me, I'm an expert. Nej, men förlåt, fortsätt. Det var bara det jag ville få sagt också.
Våran lärare då, Sprout, som ju är Hufflepuffare och elevhemsföreståndare för Hufflepuffs hus. Elevhem heter det ju. Jag fastnar alltid på hus,
alltid
heter
hus.
House. Ja. Ni förstår vad jag menar.
Gustav, du kommer snart börja säga potions till trolldrycker också, som
jag har faktiskt bytte i manus där, bytte jag från potions till trolldryck, så att jag ska säga på svenska. Jag är väldigt svengelska, vet, förlåt, det låter fånigt. Men i alla fall, henne får vi möta. Vi ser väl inte henne i första boken, utan det är väl andra vi får riktiga lektioner med henne. Hon nämns ju i början. Eller vi får inte följa en... Eller Harry beskriver det.
Men ötläraren är ju inte det är ju inte en jättestor del av första boken.
Nej,
så det är liksom, professor Sprout är ju faktiskt också en av de lärarna som vi inte får lära känna lika mycket, utan vi är i växthusen på, men där händer det liksom, det är mer att det händer andra saker där. Det känns som att likadant som professor Flitwick, så är professor Sprouts lektioner typ en, ja men de är snarare lite en, det är där det är lätt för eleverna, typ, de får jobba lite praktiskt. Ni vet så som man hade i skolan, vissa ämnen satt man bara och lyssnade och var tyst, eller man satt och jobbade själv. Liksom. Men dessa ämnen är typ, ja, men där får man jobba lite frivilligt, man gör vissa grejer i grupp. Det finns utrymme för att snacka.
Ja, men slöjd.
Så det känns
liksom.
Man typ går runt så. Ja, men så här, de praktiska. Jag tänkte precis säga hemkunskap, för det var ju slappa ämnet deluxe.
Ja.
Liksom. Finns det fortfarande hemkunskap?
Jag har jättedålig koll på skolvärlden, trots att jag har alldeles många syskonbarn som går i alla ålderskurser.
Ja, det var i alla fall ett skitämne. Men,
vi hade bara det på högstadiet, minns jag.
Ja, vi började ha det i mellanstadiet typ.
Okay.
Men i liten skala.
Ja.
Man fick inte lära sig ett skit, vi fick lära oss koka potatis, och det var väl liksom bara... Det kunde alla redan.
Ja, precis.
Ja, skitsamma. Det jag tänkte komma till var... det känns som ett sånt ämne att Rowling använder ötlära väldigt mycket som... utrymme för att Harry och Ron och Hermione ska kunna typ sitta själva och snacka om saker som de behöver ventilera, typ igår kväll hände detta, igår var Harry under sin osynlighetsmantel och upptäckte det här typ, och så måste han förmedla detta till dem då, lite så här muffliato och vänliga miljöer kan man
precis.
Väl säga.
Även innan de kommer på muffliato.
Ja, precis. Ja. Och i och med att det är så känns det som att då får vi inte lära känna professor Sprout eller Flitwick på det sättet som vi får med Snape till exempel, som vi agerar, som man interagerar jättemycket med.
Exakt.
Professor McGonagall lika så.
Ja.
Hagrid lika så på sina lektioner. Det är väldigt mycket snack med honom medans öttläraren då har blivit ett sånt ämne, känner jag, där de mer sitter och pratar med varann.
Ja,
typ.
Ja, men av elevhemsföreståndarna, det är ju de fyra du nämnde här. Det är ju Flitwick för Ravenclaw, så Sprouter för Hufflepuff och så Snape och McGonagall, vet ni. Det är ju Snape och McGonagall vill lära känna ordentligt. Flitwick och Sprout är mycket mer de här, det är bikaraktärer verkligen liksom, som håller sig lite grann på sitt hörn. Och Sprout är ju, om man tar filmerna, alla andra elevhemsföreståndare är med i alla filmer, är jag tänker på.
Mm.
Sprout är ju bara med i två, i andra filmen och i åttonde filmen. Och det säger en hel del åtminstone om hur de är prioriterade i filmerna då, vilket ju vi inte alltid håller med om i och för sig. Men det säger en hel del om hur lite impact hon har på historien i det stora hela. Hon är en rolig bifigur och som lär dem en del viktiga saker. Jag menar, i andra, att de får plugga de sakerna hjälper dem ju. Det, att de har lärt sig om djävulen snarare, till exempel, att de ska komma till och sådär.
Precis.
Så det är ju inte meningslöst i böckerna, verkligen inte.
Verkligen men... inte. Men jag känner lite att det är exakt samma sak. Det känns som att det är lite genomgående drag för Hufflepuff överlag. Att det alltid är det elevhemmet som typ så här. Nu vet jag inte om jag använder detta uttalet rätt, eller det här ordspråket rätt, men att det stryks på foten. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Skitsamma. Nej, men... det hamnar i... Jag vet inte. Det hamnar i skymundan, var det jag ville
säga. Det är lätt att ta bort Hufflepuff.
Ja, det känns liksom som att Hufflepuff alltid är det som glider undan. Och jag tänker, make sense då att Professor Sprout är den läraren som vi lär känna minst. Mm. Och egentligen, jag tycker egentligen inte att vi får någon karaktär på henne för en typ i sista, i The Battle of Hogwarts, i det sista slutgiltiga kriget, där hon då är... Ja, men taggad liksom, och hon är väldigt så här att vad ska man säga, hon är väldigt så här, ja men du vet, hon springer och hämtar, hon samlar sitt elevhem, hon springer och hämtar sina växter som ska skada dödsättarna,
ja, och lobbar ner från
astronomitornet
eller vad det är. Precis.
Så först där, kanske lite i boken innan också, efter Dumbledore precis har gått bort, och hon är en av dem som menar på att vi ska inte skicka hem eleverna förrän de har fått säga hej då.
Nej.
Det är väl någonstans där man börjar lära känna henne lite grann.
Det är ju hon som pratar med Cedrics föräldrar, men det samtalet får vi inte vara med på efter att Cedric har dött, utan det är bara, det beskrivs att liksom, men hon är där och tar hand om Cedrics föräldrar för att hon kände ju Cedric bäst. Liksom.
Ja, precis.
Men det är också där, vi följer ju Harry i det läget. Ja. Så hade den boken hetat Cedric Diggory och famlade bägaren, då hade vi ju följt den scenen istället.
Precis.
Så att hon är ju alltid där vid sidan av, precis.
Ja, exakt.
Men jag gillar ju Professor Sprout, jag tycker hon är härlig. Och hon är, när... inför att The Battle of Hogwarts ska börja så skickar ju McGonagall sin Cat Patronus för att väcka henne och Flitwick och tror det är några till.
Slughorn.
Det
är ju han som reppar Slytherin efter Snape har blivit rektor och sen avvikit.
Och då säger ju Flitwick att liksom du förstår väl att vi inte kan vi kan inte stoppa Voldemort från att komma in i slottet förr eller senare.
Mm.
Och då är det liksom Sprout som säger att nej, men vi kan
uppehålla honom.
Vi kan uppehålla honom, vi kan ta det för längre tid.
Ja.
Och det verkar McGonagall väldigt mycket uppskatta, att liksom någon är där med lite spirit. Liksom.
Ja, men precis. Och så tittar de på varandra i samförstånd typ liksom är att så här.
Precis.
Så att så det känns ändå som att, och det är såklart därför hon har blivit elevhemsföreståndare, tänker jag. Hon är ju en gedigen figur liksom. Det är en gedigen professor som har jobbat länge och som är duktig i sitt ämne och som då liksom, vad ska man säga, som representerar de här egenskaperna då för Hufflepuffs elevhem som är utmärkande.
Mm. Bara nyfiken, hur gillar du hur de framställs i filmen? Det är framförallt andra vi ser henne.
Ja.
Och då är det kanske framförallt Mandragora-scenen som är den stora scenen hon är med i.
Ja. Alltså, ja.
Och lite till.
Alltså egentligen helt okej. Hon är ju ganska... Hon ska ju vara ganska... Jag upplever Professor Sprout som lite så här... Hon ska väl vara ganska så här... Ja, men lite huttig och lite så här... Liksom inga konstigheter. Lite rätt fram och lite så där... Rakt på liksom. Och det tycker jag att hon gör bra i filmen faktiskt. Ja. Så får man inte se henne så mycket. Men liksom utseendemässigt och i hennes karaktär så känns det som att det lilla vi får då... känns väl helt rimligt.
Ja, men jag är enig. Hon beskrivs kanske som ännu lite gladare. Hon är ganska liksom sådär rätt fram och ja, men inte barsk, men lite sådär när Neville har svimmat bara, just leave him there. Alltså det är liksom lite sådär, allting går.
Och det är också lite grann på Nevilles bekostnad då att han alltid är comic relief i filmerna som vi inte riktigt gillar.
Även om just den scenen tycker jag faktiskt är ganska rolig.
Ja, man får också tänka lite grann, jag försöker tänka på det när man ser de tidiga filmerna och läser böckerna faktiskt, att det här är ändå, här är 11 år och 12 år. Det är liksom, det här är barnböcker. Jag läste detta när jag var barn. Så att det får väl någonstans vara lite, ja.
Ja.
Det är likadant som att du inte gillar, vad var det vi pratade om som du sa att du tyckte var så himla dåligt? Jo, när Faster Marge sväller upp i tredje filmen som vi snackade om för några veckor sedan.
Ja.
Och du säger att du liksom inte gillar den scenen och så. Och jag fattar vad du menar och den är ganska störig. Men jag tycker samtidigt som barn där då när man kollar på denna, det är ganska roligt att han blåser upp sin arga faster, tycker jag. Sen fattar jag, visst det är inte helt... Det är väl lite så här, det är väl lite lökigt där att hon, hennes blus liksom så här typ spänns och så knappen skjuter Dudley i ansiktet så han typ däckar.
Ja.
Det är lite så här överdrivet, men jag tycker ändå att det är ganska kul att man får någonstans tänka på att det här är ändå riktat lite grann till barn.
Ja, alltså så här, jag kan ju se...
Jag fattar hur du tänker, men där kan jag också känna med professor Sprout. Ja.
Men jag kan ju se min 12-åriga systersson sitta och asgarva åt den scenen också liksom, så att jag fattar att liksom det är... Ja. Det kan vara roligt för den typen av publik.
Det var en present till barnen liksom, ja. Att göra något sånt kul.
Ja.
Och det är väl lite likadant där när Neville däckar av Mandragorans skrik då, när han inte har satt på sig sina öronmuffar ordentligt.
Ja, det är som det. Och då har vi ju då den sista läraren vi vet om i örtläraren, nämligen Neville Longbottom.
Ja.
Och han har vi haft ett helt avsnitt av honom, så att jag vet inte vad mer vi behöver säga.
Vi behöver inte avhandla Neville jättemycket, men just utifrån örtlära så är det ju ändå, det är verkligen hans toppämne, det är där han är outstanding, liksom bäst i klassen typ, och hans eget personligen bästa ämne också.
Ja, och han introducerar ju några växter för oss ibland och sådär, som vi återkommer till,
men det han är ju intresserad, han tycker att det är roligt också, Neville, det är verkligen hans intresse.
Gud,
så det känns bra, tycker jag, att Neville får någonting som han kan känna sig stolt över.
Ja, och som vi sa, vilka som var före Beery och vilka som, om det var någon mellan, det vet vi inte, utan det är de här tre vi hört talas om.
Ja.
Och vad är ämnet då? Jo, alltså Harry beskriver ju ämnet, tror jag, i första boken, om att de tre gånger i veckan går ner till växthusen för att studera örtlära med Sprout. Och att de då lär sig ta hand om konstiga strange plants and fungi, alltså svampar och sådär.
Ja,
och vad de används till.
Ja, växter och växtliknande får vi väl kalla det då, eftersom vissa är ju väldigt magiska och nästan beter sig som typ levande, alltså nästan som djur kan man säga, levande varelser åtminstone.
Ja, det är någon...
Det, är lite
det magiska gör att det är lite mellanting på något sätt. Typ mandragorerna liksom.
Ja, precis.
Men då räknas ju uppenbarligen till växtriket. Oklart. Alltså även, även i Harry Potter då.
Ja, precis.
Att de är då, men i verkligheten, mandragorer finns ju, och då ser de mer levande ut
än
vad de är. Här är det ju ganska levande.
Ja, precis. Så dels har vi den, men sen så har vi de som också faktiskt är levande varelser. Jag tänker på den här som står i en kruka och som försöker... Den som ibland grabbar tag i dem bakifrån. Jag tror den heter, på engelska heter den Venomous Tentacula. Jag tror att den översätts som typ den giftiga tentakulan. Eller något sånt där.
Det låter rimligt.
Någonting sånt. Ja, översättningarna är ju inte alltid skitbra.
Nej.
Men den tycker jag verkar rolig. För den är verkligen så här, den står ju där och är liksom så här sneaky i ett hörn. Och rätt vad det är så typ så här, grabbar den tag i någon bakifrån. Och liksom försöker, vet att Sprout, hon bankar till den med, vid något tillfälle när den håller på att smyga sig på henne bakifrån liksom.
Ja, och då är det ju uppenbarligen någon form av det är det ju blommor med liksom, fast vi inte ser det.
Ja, någon slags tankeverksamhet hos den här.
Precis. Ja. Men örtlärda har de ju då som sagt nere i växthusen, mestadels i alla fall.
Ja,
vi följer dem på så många andra ställen.
Nej, knappt alls. Det finns 7 olika växthus på Hogwarts och man börjar ju i växthus 1 då. Och sen så blir det svårare och farligare plantor ju högre upp i årskursen när man kommer då.
Mm.
Och jag tänker att i växthus typ 6 och 7 är det väl bara elever som typ Neville till exempel och Hermione, sådana som läser det på avancerad nivå, som får tillgång.
Ja, för det är ju ett kärnämne som läses av alla från årskurs 1 till 5.
Ja.
Men sen kan man ju då, precis som alla ämnen, läsa vidare på Newt-nivå då.
Ja, precis.
Och det är det Neville gör. Vet vi någon annan elev som tar Hermione det?
Utgår ifrån att Hermione gör det eftersom att hon läser typ alla ämnena.
Ja, det är sant.
Hon lägger ner mugglarstudier och spådomskonst enkelt sätt för Rowling att slippa använda Time Turner även i de följande böckerna.
Precis, nu får hon plats med schemat.
Nu får hon plats liksom med schemat, men... Men jag utgår från att Hermione läser det i årskurs 6 då, sen årskurs 7 är ju ingen av de tre på Hogwarts. Men,
nej, just det. Ja. Hermione går ju tillbaka och läser ett år, men vi precis. Vet inte, det är inget år vi följer.
Nej, precis. Nej. Men jag utgår ifrån att Hermione någonstans fortsätter att hon fortsätter även mötlära i alla fall sjätte året. Mm. Det är jag rätt säker på.
Ja.
Så.
Yes. Det finns ju, tycker vi, båda två egentligen har vi funderat på, en ganska uppenbar koppling mellan örtlära och trolldryckskonst.
Mm, det gör det ju. Det gör det ju.
För mig känns det nästan som att man borde gå ett år örtlära innan man ens börjar med trolldryckskonst. För att man ska ha någon form av förkunskap när man väl kommer till trolldryckskonsten.
Ja.
Sen kanske det inte behövs ett helt år, men
Jag fattar mycket. Hur du menar, men ja. Jag tänker så här, det kan nog vara ganska bra att få basics i trolldryckskonst också.
Ja, absolut. Såklart.
Men absolut, jag fattar vad du menar. Det är ju verkligen, det är ju skitviktigt. Och man ser ju typ effekterna i trolldrycker som så här går fel och sånt.
Mm.
Hur viktigt det är att man typ rör exakt så här, att man vispar fyra varv med sols eller typ inte lägger i ett blad för mycket. Du vet, så här,
det är verkligen, eller fel ordning.
Eller fel ordning, ja. Det är verkligen skitviktigt att det liksom görs rätt. Så I see your point. Mm. Men det är ju två ämnen som verkligen hör väldigt mycket ihop med varandra.
Mm.
Vi har ju faktiskt i bok 6, tror jag det, när Harry, det är när Harry är ute och ska hjälpa Hagrid att begrava Aragog, och han faktiskt träffar professor Sprout och Slughorn som är ute och plockar blad tillsammans i månljuset. Och Slughorn får några som han ska använda med sina tredjeårselever.
Ja, precis. Så där har vi en uppenbar koppling då.
Ja.
Mellan de båda ämnena.
Så det är nog, sen är det ju så att alla växter som finns i örtlära används ju inte till trolldryckskonst.
Nej.
Och det som används i trolldryckskonst är ju inte alltid växter, utan det kan ju vara växter. Alla möjliga sorter i olika former av horn och bönor och svansar och hej och hå, liksom det är hur mycket som helst.
Ja, det är helt
men en tydlig koppling finns, det gör det absolut.
Nej, men det är sant, för örtläraren, det är ju vår motsvarighet till botanik i princip, liksom. Så att nej, det är sant, när det kommer då, som du säger, svansar och annat, och jag menar bisoar, så här, det har ju ingenting med örtläraren att göra precis. I sig.
Precis, och alla örter är såklart och inte, eller alla växter är såklart och inte ätliga.
Nej, precis.
Men en tydlig koppling finns. Mm. Och jag tycker det är ganska, jag som gillar växter och blommor och liksom odling överhuvudtaget, tycker det är skitmysigt. Det hade ju lätt varit mitt favoritämne på Hogwarts.
Ja, det tror du?
Ja, det tror jag.
Ja, du hade hakat på Neville där ner till...
Ja, älskar att gå växthus och pilla. Ja. Tycker det är skitgött.
Ja, vi var ju nere här över midsommar och fick med oss ytterligare några krukor upp så att vi kan få ännu mer plantor i huset.
Ja, ja, min farmor och farfar säljer sitt sommarhus och jag fick, och det fanns ett helt skåp med krukor och jag gick ju loss.
Ja.
Blev helt galen.
Och jag sa okej.
Och Gustav grät inombords. Ja.
Jag tycker det är jättehärligt när man har plantor hemma. Jag bara inte behöver ta hand om dem.
Nej, det behöver du inte heller.
Nej,
vi räknade ju för ett tag sedan. Jag tror att vi har närmare 50 krukväxter i vårt hem.
Mm. Var det typ 15 från samma planta? Det är roligt.
Ja.
En ursprungsplanta som har spridit sig.
Jag älskar sticklingar.
Ja, ursäkta för sidospår.
Sidospår. Men nu fick ni en insight i vårt hem.
Ja, precis. Det är inte en djungel än, men det kan bli.
Typ.
Ja, precis.
Nästan.
Ja. Apropå djungel och lite plantor, så vill vi prata om 5 stycken kanske lite specifikt.
Ja.
Ja. Vi tar det med den ordningen vi skrev upp, vilket ni inte behöver veta. Mimbleus Mimbletonia, jag börjar med.
Ja.
Lite lätt sådär. Vad är det?
Ja, det är ju den här växten som Neville får av en släkting. Han har den med sig i, jag tror det är...
5.
Ja, kan det vara 5?
Det är 5 filmen i alla fall.
Ja.
Sen vet jag inte om de då har skippat den i en bok, för det här minns inte jag.
Nu jag tror det är i 5 boken så får han den med sig till Hogwarts.
Ja, han har den när de ser till stralarna första gången i filmen nämligen. Så, den gick på tv här så att jag såg ut den scenen. Fast minne.
Jo, jag är ganska säker på att han får den i sommarlovet till 5 året på Hogwarts. Är det inte så att han petar på den i kupén på Hogwarts Expressen och den sprutar ut stinksav över... Alla. Men honom och Luna och Harry, och sen kommer Cho Chang in och ser detta och, och Harry skäms.
Det är ju då Harry och Cho är lite
på gång.
Ja, precis.
Ja, men lite
lite märkligt eftersom Cedric precis har dött, men ändå. Sådär,
ja, men ändå.
Det är ju den här, ja, de var ju på gång lite innan.
Ja, de också. Var.
Men ja, den har ju det här, ja, stinksav sa du kanske, ja, att det heter, som är dess försvarsmekanism.
Ja, det hintas ju också om att den här växten har massa typ så här magiska användningsområden och att den är väldigt så här kraftfull.
Mm.
Ja,
den, det står så här, man den, läser på lite om den, att den, ja, just används i tryck i brygder sådär, som ska vara extra starka. Sen läste jag inte på exakt vilka drycker eller trolldrycker det ska vara. Men det verkar som att behöver man ha en extra svung i det.
Ja, så har jag också förstått det, som att den är någon slags förstärkare i trolldrycker.
Ja.
Den har säkert massa andra
såklart, ja,
bra egenskaper också. Mm. Harry tycker ju dock att den döljer det väldigt väl.
Ja, precis.
Så. Men jag tycker också det är fint att eftersom att Neville har fått så mycket skit för att han aldrig kommer ihåg lösenorden och han har fått sova utanför sovsalen och Gryffindor-tornet för att han inte har kommit in på kvällen ibland. Sånt där. Och så är lösenordet i början av terminen är Mimbles Mimbletonia.
Mm, och,
och Neville bara, yes! Äntligen!
Så nöjd.
Så nöjd. Ja. Så, ja, så men den verkar rolig.
Den det beskrivs ju som en kaktusliknande, ska vi också säga kanske.
Jag tycker den låter skitcool, för den är typ som en slags här lite bollig kaktus.
Mm.
Och att den liksom, fast den typ så här lite oroväckande, typ pulserar.
Jag tycker att den skärmar sig lite grann sådär.
Ja, att den rör sig lite. Ja, precis. Att den är lite exakt så. Ja. Gustav visar det här nu, hur Mimbles Mimbletonian rör sig.
Vi borde göra det här till en vlogg någon gång, så vi får med alla våra rörelser.
Ja, vi gestikulerar väldigt mycket här. Men den, jag tycker den känns som en typ så lite oroväckande levande kaktus, fast lite typ så här rund och söt. Tycker den verkar skitgod. Ja. Jag vill ha en sån.
Jag klarar mig nog, faktiskt.
Du klarar dig, du är nöjd med våra 50 andra växter.
Kan den stå på balkongen så att man slipper ha den i huset?
Jag vill nog ha den inne så jag kan squirta stinksav på om det kommer någon som inte gillar.
Det är i och för sig sant också, jag tänkte att du skulle squirta stinksav på mig.
Ja, nej.
Och det skulle jag gärna slippa.
Du är allergisk mot allt så jag tänker att det inte...
Jag hade dött av det.
Ja, precis, det hade varit dödsstöten.
Jävla snarare hade jag klarat, men den här, nej.
Nej.
Vi går vidare.
Ja.
Vi hade inte så mycket med på den. Och det är gälgräs. Det är ju en ganska uppenbar...
Precis. Det som i de engelska originaltexten då heter gillyweed för er som undrar. Det hade ju varit drömmen att ha också. Det är ju, vi träffar ju på gälgräset för första gången i den andra uppgiften av turneringen i magisk trekamp.
Mm.
Det är Dobby som kommer där som är räddare i nöden och förser Harry med lite gälgräs så han kan vara i sjön under vatten och simma och plaska i en timmes tid.
Ja, han kan andas, han får gälar helt enkelt.
Ja, och han får simhud typ under så här mellan fingrarna och tårna också.
Ja.
Och jag bara känner ju att alltså, vi då som typ så här på sommaren gillar att snorkla och sådär, typ kolla på lite fiskar och lite sjögräs och allt möjligt på västkusten här.
Det hade varit guld.
Alltså det hade ju varit guld, tänk när man var liten och bara ta en näve gälgräs och sen bara plums,
hej då. Ja, ses om en timme.
Ja, ses om en timme, nu ska jag simma här på botten och härja. Alltså det hade varit fantastiskt kul.
Ja. Jag tror jag har sagt det innan, men jag hade ju gärna tagit en liten förvarning när det börjar ta slut, så man inte är på 15 meter djup då bara...
Och fy, jag hade nog inte varit på 15 meter djup ändå, mina öron hade ju kajkat ur.
Ja,
för att jag tänker för sig att gälgräset fixar det, för man får ju ändå gälar.
Ja, precis. Så att andning, alltså det vanliga andningen uppehör ju liksom.
Ja, precis.
Han får ju gälar, det beskrivs väl, eller nej, tänker jag fel.
Ja, han får ju så här skåror på sidan
av halsen. Är det bakom öronen han får det, eller är det här nere?
Precis, nej, uppe på liksom, ja men bakom öronen typ, upp på halsen liksom.
Ja.
Och det gör ju också att han inte kan få luft uppe på land.
Exakt.
Harry. Och det är lite kanske oroväckande också att man typ så här, okej, nu måste jag typ vara i vattnet i en timme. Kanske bo på hur mycket man tar. Tar man bara en liten sån här gräsbit så kanske man bara är nere i en kvart. Typ.
Ja.
Det hade ju räckt.
Precis.
Men det hade ju varit drömmen att ha.
Det hade varit så jäkla härligt.
Ja.
Jag hade varit i vattnet hela sommaren då.
Ja,
jag tänker mig också då att... ens kropp kanske lite grann anpassas efter temperaturen också.
Alltså, men det beskrivs Harrys känsla att den gör.
Ja,
typ
precis.
Att det här stickande kalla vattnet blir behagligt.
Ja.
Och att liksom första andetaget under vattnet blir liksom verkligen, det är fullt av syre.
Ja.
Han får liksom luft så.
Lite som att en fisk inte fryser i vattnet. För
nej,
att det liksom, den är, ja visst, om den går från att den är 20 grader vatten till 0 grader vatten så kanske den känner någonting.
Mm.
Men,
nej, men just att man anpassar sin temperatur och sådär, kroppstemperaturen.
Mm.
Ja, jag tycker det låter skitgött. Det vill jag också ha. Och jag vill ha alla de här växterna.
Ja, låter fantastiskt. Växt nummer 3 har flera namn.
Ja.
Wolfsbane eller då stormhatt, munkluva eller akonit.
Ja, precis. Den hör vi faktiskt talas om redan i första första boken, mm. där när Harry blir oerhört orättvist quizad av Snape på första lektionen i trollryckskonst.
Exakt.
Sånt svin han är alltså.
Ja gud, ja, han är ju en skitunge. Ja. Beter sig Snape som ja. Det.
Som jävla sadist, skittaskig. Jag hade fått flipp ifall lärare gjorde så mot mig.
Ja, och om ni då undrar varför vi säger Wolfsbane som, inte det är en potion? Jo, det är det ju. Och Wolfsbane mm. är ju då alltså den mest aktiva ingrediensen i The Wolfsbane Potion.
Ja, precis. Så Wolfsbane då, eller Stormhatt, är inte en trolldryck i sig, ska vi ju Nej. Förtydliga, utan men den ingår ju bland annat i den här trolldrycken som Snape gör till Lupin senare, som då vid tidpunkten är ett modernt påfund som gör att varulvar inte förvandlas lika våldsamt, utan kan liksom, man mister lite av de aggressiva egenskaperna typ, och kan bara typ så här gå och lägga sig och gömma sig liksom.
Ja. Man är väl inte helt människa fortfarande inom, alltså man förvandlas väl fysiskt, det är min känsla. Mm,
men man
men det är att hjärnan på något sätt behåller lite av de mer mänskliga dragen, även om kanske inte är...
Jag tror det är så Lupin beskriver, som att man behåller sin mänskliga sida då, liksom. Alltså, ja, men empatin där till exempel, så att man inte går runt och biter och slaktar folk.
Exakt.
Så.
Men den är ju, det gäller ju att hitta rätt balans där. För stormhatten då är ju inte bra för varulvar i för stora mängder.
Nej, och den är ju faktiskt, det har ju ganska mycket så här rötter kring, alltså från vanlig hednisk mytologi också, just munkluva eller stormhatt då, som när man förr faktiskt trodde att varulvar fanns och man använde det som någon slags skydd mot varulvar. Det finns ju massa sådana här myter. Likadant,
för det finns det
med så här vitlök mot vampyrer och så.
För det här ska vi säga, det här är ju en växt som finns.
Det här är en växt som finns.
Järgräs och Mimbulus Mimbletonia finns ju inte i verkligheten.
Nej.
Det gör stormhatt, som vi kallar den för att skilja den från drycken.
Ja, det här, vi har pratat lite grann om detta innan, men jag tycker det är roligt att Rowling tar, att hon väljer, inte, det är inte bara påhittade plantor alltihopa, utan att det finns faktiskt en mix av verkliga plantor också, som har en, eller örter, som har en historia av att ha använts i magi då, som kallas, alltså det som förr då häxor så kallade använde i läkemedel eller andra olika brygder och mediciner och så vidare.
Ja, det är lite som vi sagt med djuren som hon använder ibland, att till exempel hippogriff, det är ju inte ett, många tror ju att det är ett djur hon har hittat på, men det är ju ett gammalt sagoväsen. Som hon har gett, ja men hon har gett sina, de egenskaper hon vill att det ska ha liksom, i Harry Potter-serien. Lite samma här då med stormhatt.
Ja, så vissa påhittade typ så här nifflare och kvarkar och alla de här. Men medan då enhörningar till exempel, klassiskt djur som redan finns. Exempelvis sfinxar och
etcetera. Ja. Men vi hör inte så mycket mer talas om Wolfsbane egentligen väl?
Nej, det gör vi egentligen inte, mer än att det används i trollryckskonsten då, såklart, och starkt förknippat med varulvsbiten. Och även då, den finns på riktigt och används. Jag hade faktiskt stormhatt på min kolonilott, jättefina gula blommor blev det på den. Men också giftigt, så man får passa sig, för det är giftigt på riktigt, och jag vet inte om det uppkommit från den här myten, just att man använt det för att det är giftigt och att man har använt det mot varulvar. Det har även använts förr i tiden för att döda vargar. Tycker jag är lite tråkigt.
Hur pass giftigt? Alltså så här, om jag får in mig en blomma.
Ja, du blir ju duktigt sjuk.
Ja.
Sen vet jag inte hur. Jag tänker, den är ganska lik den här också giftig växt belladonna.
Aha.
Som också är en sån här typisk mytologisk, men som också finns.
Okay.
Som man använde, ja det här är ju jättegroteskt och hemskt, men till exempel fick man ett missbildat barn förr i tiden till exempel, så kunde det användas till att typ avliva barnet, att man la det i mjölken till exempel för att, ja, så.
Ansåg det var ett snällt sätt då att ha ihjäl sitt barn med, istället att klubba ihjäl typ, eller?
Man kände väl kanske att det var mer humant att förgifta dem, att det kändes lite mer cleant än att typ hugga huvudet av dem liksom.
Ja.
Eller någonting annat hemskt som man säkert gjorde då förr i tiden.
Ja, dränka eller men, vad fan man kan göra liksom, för hemskheter.
Ja, men precis. Så det kunde användas så, men också att förgifta fiender givetvis. Och jag tror just att eftersom att man förgiftade vargar för att liksom, ja men man skyddade sina får och sin boskap och sådär, och la ut köttbitar med stormhatt i. Och normalt sett så ska väl vilda djur känner ju lite grann på instinkt när någonting är giftigt, men ibland så är ju hungriga och svultna djur, då funkar inte alltid det, utan då äter de ändå.
Och man gömmer det i ett stort köttstycke. Ja, eller vad det kan vara.
Då är det lättare att missa liksom.
Ja, precis.
Så det kanske, om det hönan är läget liksom, om det var det som kom först, att man dödade vargar och därav uppstod varulvsmyten, Eller tvärtom, ingen aning. Nej. Men tänker att det har säkert också ett samband.
Det lär du, det låter ju, utan att veta någonting så säger jag att det låter verkligen så.
Precis, men stormhatt är ju, i alla fall, det är giftigt för alla. Kallas även munkluva och akonit. Jättefina blommor och härliga växter, men ät inte dem.
Nej,
och pilla inte mycket på dem heller. Faktiskt.
Nej, så pass. Nej. Jag tycker man pillar på det sen petar i ansiktet eller sådär.
Precis, eller så här, sutta på fingrarna. Det är något man har lärt sig av coronatiden. Nu när man helt plötsligt, då, när de sa typ så här, rör inte ditt ansikte. Och så inser man ju bara, jag gör ju för fan inget annat än att pilla mig själv i ögonen och munnen och sitta och ta på mitt ansikte.
Det är alltid något som kliar. Det är alltid något som kliar, ja. Typ nu när jag sitter och kliar mig i ögonkontakten.
Hela tiden. Om man bara tänkte, ja men det är väl enkelt. Klart man inte är att ta på sitt eget ansikte.
Hela tiden. Det är ju roligt, det finns ju den här filmen Contagion som är från ett gäng år sedan. Där säger ju Kate Winslets karaktär det till en av sina kollegor att "And stop touching your face!" För det enda han gör i filmen är att gå och rör på sitt ansikte liksom. Och hon försöker bara... hon är ju någon form av epidemiolog.
Precis. Jag relaterar till honom, kan jag säga.
Ja, och det är hon som dör. Ja. Så att, det sket sig ändå.
Skit också.
Ja, då kommer vi till den fjärde plantan som är djävulens snara vi ska prata om.
Nu skrattade Gustav lite, inte för att djävulens snara är roligt utan för att han gestikulerade att han höll på att ramla av stolen.
Ja, precis. Hurra!
Ja.
Det är en villande planta-ish.
Ja.
Med, ja, den försöker döda sin offer.
Genom att, typ, ja men den så här, det är en klättrig växt som typ stryper sin offer.
Stryper, jag tänker alltid att,
jag tänker alltid att den ser ut som typ en korsning av en typ murgröna och en mamba. Eller är det mamba? Eller är det, ja, eller är det, vilka fan
samba.
Är det? Ja, men,
förlåt.
det var inte ens bra.
Nej, det var det inte.
Mumba i så fall kanske. Men är det mamban som stryper sin offer?
Jag tror, eller anaconda stryper sin
offer. Anaconda är det kanske.
Men det är fler som gör.
Skitsamma, jag tänker på en sån stryporm i alla fall.
Jag undrar hur det gick med den ormen i Uppsala. Den giftiga från Kina som kom med ett jävla paket.
Just det. Stackaren, den var säkert jätterädd.
Ja, den var ju en jävla matbutik där. Den kom ju till och smet.
I och för sig kul, men...
Sidospår igen.
Fan, vad folk inte kan vara snälla mot djur.
De försökte ju fånga in den och ta hand om den.
Jo, men vem skickar den från Kina i ett paket? Stackaren, den var ju livrädd.
Jag tror att de... Alltså, den har nog smykats in i paketet. Att det inte
var
meningen.
Det var frivilligt. Jag trodde att någon hade gjort det för att vara taskig. Typ så slagit in den i ett paket och skickat den.
Ja, men de gillar... Jag tänker att de gillar liksom att lägga sig i mörka sådär. Och
ja, men det gör
de. Har kunnat krypa in i butik. Eller var det nu varuhuset där nere? Lackertal, har ingen tittat i den liksom. Och så lagt
det sin... Åh, fy fan.
Ja.
Tänk det. Jag ska nu hämta ett paket sen jag beställde en mugg från en konstnär som jag gillar. Så jag ska nu hämta på Willys i posten nu. Tänk så ligger en jävla ormjävel i ringlad i muggen.
Ja, fy fanken. Hoppas nu är väl den från Sverige dock.
Hoppas, ja. Men hon kanske skickar från Uppsala, vad vet jag. Jag vet inte var hon bor.
Ja.
Skitsamma.
Men lite ormliknande egenskaper har den ju.
Ja, precis.
Och det jävla snara möter vi ju ett antal gånger.
Ja, faktiskt, den figurerar lite här och där. Det tycker jag är roligt.
Ja.
Snyggt världsbyggande av Rowling och... varför tittar du på mig så?
Roligt vet jag inte om det var...
Ja, men det är roligt. Nej, den är väl inte så jävla rolig att handskas med, men den dyker upp då och då. Jag tycker att det är trevligt och att det ger kontinuitet till storyn. Rowlings egna växter ploppar upp.
Ja, för den här är ju ett... Rolling påfund.
Ja, det får man ju hoppas.
Ja, det har vi inte kollat upp. Det har jag bara förutsatt.
Ja, men jag tänker så här, växter som stryper på det sättet finns väl inte. Det finns ju köttätande växter förvisso, men de ser ju inte heller ut som de här typ Super Mario-växterna heller som bara typ tuggar med tänder, utan det är inte riktigt så det går till.
Nej, precis.
Så att,
nej, på när man googlar djävulen snarare så är det Harry Potter-relaterat och kommer upp till större del i alla fall.
Gustav gjorde en snabb googling. Jag tycker den är ganska nice. Vi får ju först och främst stifta bekantskap med den egentligen i första boken. När de har inte jobbat med den på lektionerna, för den är ju ganska avancerad.
Mm.
Men professor Sprout har nämnt den, vilket Hermione's sjuka minne då såklart snappade upp. Och hon lyckas då rädda henne själv och Harry och Ron från den. De landar ju på den när de hoppar i falluckan. När de flyr ifrån Fluffy.
Ja.
När de ska ner och rädda det vise sten.
Och hur... I boken kommer man undan från en djävulens snara.
Eftersom den gillar mörker och fukt så är det bästa man kan göra att typ tända någon form av eld eller typ frambringa ett väldigt starkt ljus. Ljus och värme tycker den inte om.
Nej, precis.
Så då blir den ledsen att dra sig undan.
Ja, det funkar inte väl som det gör i filmen att bara, ja men slappna av.
Ja, nej, det är gud vad irriterande. Nej, det gör det ju såklart inte. Om ni någon gång fastnar i djävulens nara, kära lyssnare.
Slappna inte av.
Tänd en eld.
Ja.
För guds skull.
Precis.
Men det var väl bara för att de inte pallade, jag vet inte.
Ja, för det är roligt för att rädda Ron sen. Så, men det är väl kanske för att ge Hermione lite av ett hjältesmoment mot Ron kanske. Jag vet inte.
Ja, möjligt.
För Hermione och Harry slappnar ju av och faller då igenom djävulens nara, rätt och slett. Men inte Ron, han är panikslagen. Men den är ju också sen, vi får inte se den, vi får se den lite vid sidan av.
Ja.
Vad heter det? St. Mangos.
Ja, det är ett ganska obehagligt moment tycker jag.
Mm.
Gänget är ju att hälsa på Mr. Weasley när...
Han har blivit ormabiten.
Ja, precis. När han har brottats med Nagini. Och på St. Mangos ligger ju även stackars Broderick Bode.
Mm.
Då, som dödsätarna har försökt kontrollera. Och han får en krukväxt skickad till sig vid sitt lite tillfrisknande, kan man väl säga. Han uppmuntrades att ta hand om sin krukväxten själv för att han hade börjat bli bättre och bättre. Men detta var ju då en förklädd stickling av djävulens nara. Så den ströp på honom direkt han rörde vid den. Så det var ju väldigt tragiskt. Harry, Ron och Hermione är ju där på avdelningen när den här växten kom in som en form förklädd då som till någon form av julblomma, för detta sker då såklart över jul.
Precis.
Och de blir väldigt skärrade över detta.
Mm. Då hade de behövt professor Sprout som förmodligen hade kunnat se detta.
Jag tänker också så här, Neville var ju för fan där på sjukhuset just där och då. Hade han bara kunnat se det så hade han ju räddat Bode.
Mm.
Han hade ju sett att det var en, om han hade kollat liksom, så hade han ju sett att det var en djävulens snara direkt liksom, för Neville är ju expert.
Ja.
Men Harry och Hermione säger ju även efteråt att vi har ju sett djävulen snarare, vi borde ha känt igen den. Medan Ron bara, ja fast vi kollade ju inte efter det, vi var ju inte beredda på att den skulle ploppa upp på en sjukavdelning. Exakt. Det här var inte vårt fel.
Nej,
liksom.
Nej.
Så. Men, jobbig händelse, helt klart.
Ja. Det är ju det vi får följa av djävulens snara.
Även djävulens snara dyker ju upp i... som vi tidigare nämnt i The Battle of Hogwarts när professor Sprout då, den goda
lobbade ner mot dödsätarna.
Ja. Shit var livsfarligt.
Ja.
Det hade man inte velat.
Livsfarligt. Ja. Det är roligt.
Ja, det är roligt. Tänker de inte, det är nog inte så svårt, för jag tror de flesta redan på typ så här barnnivå så kan man ju typ frambringa någon liten form av eld eller gnistor eller någonting som trollkar, men när man inte är beredd och får djävulen snara på sig, då är det nog ändå ganska svårt att försvara sig mot den. Typ om man redan sitter fast så att man inte når sin trollstav och kan pytsa fram lite eld.
Eller om du får ett grepp runt halsen på dig och du inte kan non-verbal spells.
Så nej, precis.
Kan
just
det bli jättesvårt.
Just det, ja, när man inte kan säga det heller.
Nej, för sen vet man inte hur hårt, alltså så här, det måste ju vara att det får ett ganska tight grepp. Det är inte så att du bara kan ta med dina händer och dra loss den liksom.
Nej, det känns inte så.
Det är känslan som i alla fall.
Nej.
Utan,
för då hade man inte behövt någon form av eld, utan då hade man bara kunnat slita loss den som något så här störigt ogräs typ.
Ja.
Men det gör man ju inte.
Nej, uppenbarligen inte. Den... Sen visst, Bode var ju ganska... Han var ju inte på topp rent fysiskt.
Nej.
Där, så visst. Men det verkar ju inte som att det bara är att bara ta loss den. Liksom,
hade man kunnat slita loss den så hade väl lite så här överlevnadsinstinkt typ kickat in så att han hade bara kunnat pilla väck den.
Förmodligen.
Det verkar faktiskt inte som att det går.
Nej, det verkar inte så.
Nej, så den är farlig.
Ja. Fan. Vi går vidare. Mm. Den sista plantan vi ska prata om, som är den här, som vi pratat om, lite mellanting mellan planta och något levande, en mandragora.
Ja.
Mandrake på engelska.
Ja. Eller alruna, som den också heter på svenska.
Ja, för det här är ytterligare en sån som finns ur verkligheten.
Mm. Det hade jag också på min kolonilott. Alltså de såg de här mandragorerna som är med i filmen i Hemligheternas kammare. Alltså de är faktiskt inte helt olika. De i filmen ser ju såklart ännu mer mänskliga ut med typ så ett ansikte och så här.
Ja.
Men de ser fan ut som små potatisgubbar. Alltså. Mm.
Vi pratade om detta
skitcoola.
Lite när vi pratade om andra filmen.
Ja.
Och att det just är gjort med puppetry. Att det är inte det är inte specialeffekter gjorda i datorn, utan det är enkelt... Ganska basic gjort. Men jag tycker ändå att de löser det rätt bra.
Ja, för de är snygga. Man ser att det är en alruna, men att de ändå får de här liksom levande egenskaperna lite grann. Och att de ska öppna munnen och skrika och sådär.
Ja. Men vad är de bra för? Mandragoran?
Mandragorerna, egentligen så får vi inte veta jättemycket vad de används till. Mer än att de är i liksom starka motgifter. Typ som till exempel när basilisken härjar på Hogwarts och professor Sprout då fixar upp de här, eller driver upp de här mandragorerna för att jag antar att det är Snape som gör själva trolldrycken sen. Det får man väl utgå ifrån.
Ja, det får man ju.
Men det är hon som driver upp dem i alla fall.
Mm.
För att då, ja, vad ska man säga, för att kunna reversa, vad säger man, omvända olika tillstånd av förbannelser och förtrollningar då. Så de används ju i den här drycken för att de som har blivit förstenade ska kunna leva upp igen.
Ja,
så att
alltså,
säga.
Jag tror på engelska använder det ordet unpetrified.
Ja, det gör de kanske.
Tror jag i alla fall.
Avförstena.
Ja, det låter konstigt. Men, sådär. Ja, men för att väcka dem till liv igen.
Ja,
liksom.
Precis. Det är en typisk ingrediens i den typen av motgifter att man använder det så, ja. Helt enkelt.
Det är allt funnet på. När man är förstenad så... Mm. Funkar ens hjärnkapacitet? Så att man ser man allting och kan vara med på att man inte kan förmedla någonting själv? Eller är man avstängd? Är det som att vara avsvimmad?
Jag tänker typ att man inte är vid medvetande. Måste ju vara så, annars är det groteskt att ligga så. Det är panik verkligen att ligga och vara förstenad och inte kunna, typ inte kunna röra en millimeter. För de är ju stela som
pingar
liksom.
Jag har tänkt att det måste vara så att de är förstenade och medvetandet är inte på.
Nej, man hoppas liksom. Ju det.
Ja.
Intressant tanke är ju, hur gjorde de med Nearly Headless Nick när han skulle få sin mandragora? De kan ju liksom inte äta.
Nej.
De kanske skvätter lite på honom.
Skvätter över hela han bara. Alltså, skvätter i magsäcken där det är... jätteoklart faktiskt.
För han lever ju också upp efter att ha blivit typ spökemotsvarigheten av förstenad, kan vi väl säga då.
Kanske okay, framförallt han då, som vars... koppling mellan mun och mage jag har ett break i alla fall efter halshuggningen.
Han kan absolut inte äta eller dricka.
Nej, precis. Nej, det kanske räcker att den hålls i närheten av dem på något sätt.
Man häller det på hans mun på något sätt säkert. Men,
precis.
Aldrig tänkt på det innan, men vad konstigt.
Ja. Men mandragorornas skrik då är ju dödligt. Inte när de är barn som vi ser då i andra boken.
Men man kan fortfarande bli medvetslös i flera timmar.
Precis.
Mycket viktigt.
Ja, mycket viktigt. Inte bara medvetslös utan i flera timmar.
Ja.
Men ja, det är ju andra boken vi får följa med och ha mandragoror. Sen ser vi inte så mycket av
det. Nej, men jag tror ändå, skulle jag gissa att det är nog en av dem, om man tänker på typ örtlära och växter som professor Sprout har, då tror jag att den här mandragoran är, jag tror det är det första folk tänker på.
Ja, lätt.
Alltså att även om den bara är med just i den boken, men jag tror att den gör ett så pass liksom stort avtryck att...
Ja,
och det är nog filmerna mycket till hjälp där faktiskt. Ja. För vi har ju andra växter som vi också, som vi inte kanske kommer ta upp idag, men vi snackade innan om Bobo och Tubers till exempel.
Ja, den scenen tycker jag är rolig i boken.
jätterolig. Men,
så vi kan behandla akne bland annat.
Ja, men precis. Så man klämmer gruva tillfredsställande.
Ja, varet. Som finnar, liksom. Det är det som Seamus inte gillar.
Nej, men till exempel, som det också pratas frekvent om. Men just mandragoran är ju något som verkligen har fastnat.
Mm. Nej, men liksom... Ja, visst, alla de här fem vi har pratat om nu nämns ju även i filmerna. Men mandragora-scenen är ju så speciell.
Ja.
Och liksom, det görs en ganska stor grej. Gärdgräset i filmerna, det får Harry av Neville och sen äter han det och sen är det borta.
Ja.
Vi pratar
det typ inte om det. Det får ingen backstory liksom alls.
Nej. För det är ju där det är ändrat helt liksom.
Just det.
Men och Wolfsbane, ja visst, det sägs att det är Wolfsbane Potion som Lupin får, tror jag, i filmen. Jag vet inte om det ens faktiskt nämns med namn där. Det borde det göra.
Också jättekort. Ja. Jag tror vi pratade om detta när vi pratade om filmen, att liksom att Snape typ du glömde ta din trollryck. Och precis. Sen är det inget mer, så bara okej, vi har inte hört någonting om detta före eller efter, men visst.
Det är väldigt plot convenient kan man tycka.
Väldigt plot convenient.
Men och visst, där får vi också höra om det i Snapes första lektion i första filmen. Men den är också så här, det som är där det hela grejen kring Harry, där är det inte just Wolfsbane som är det viktiga.
Där lyssnar man knappt på innehållet, utan det är mest bara att Snape säger massa obegripliga grejer.
Det är Beezlewar som är det viktiga.
Och mobbar Harry, ja det är sant.
Så att liksom, sant. Och lite jävla snarare, visst, den får vi följa. Men där är ju också helt bortklippt från det som är femte boken. Vi är ju aldrig ens på St. Mangos.
Broderick Bode inte ens.
Nej, han är inte
han finns ju inte i filmen här liksom.
Så att, och Mimbras Mimbletonia ser vi ju bara i filmen. Men vi ser inte den roliga scenen, eller roliga då, från boken.
Nej, precis.
Att, därför tror jag, lång utläggning för att komma till det som du redan sa. Att Mandragora-scenen är... Rolig i boken, den är ganska bra i filmen också. Och då sitter den.
Precis, och jag tror framförallt är det ju en av de få längre scener vi har från öttlärarlektionerna, både i böckerna och filmen egentligen, där det just är fokus på själva skolarbetet och inte att de sitter nere i växthusen och mumlar om något annat.
Nej, precis.
Utan så jag tror att det är nog det som ploppar upp i huvudet på de flesta när man tänker på öttlärare.
Ja.
Det är det för mig också. Ja. Även om det inte kanske är min favorit så är det...
Den sitter där.
Så sitter den där. Ja. Och man ser de här små skrikande rötterna framför sig. Jävligt jobbiga.
Ja.
Det hade jag inte velat ha hemma. Fy fan, jag som hatar oljud.
Ja.
Nej. Väck med dem.
Ja, det var allt vi hade för idag.
Jag känner att det blev ett lite abrupt avslut, men...
Ja.
Men ja, det var ju allt vi hade för idag.
Ja, vi har pratat om lite om de här sakerna innan, men det var kul att få grotta ner sig lite grann mer i ämnet. Även om det inte finns, ja, sådär. Det var kul att få prata om det vi vet.
Ja, men
vet.
Det är det.
Så har vi tömt det här ämnet.
Ja, och jag blir lite så sugen på typ lära mig mer.
Ja.
Faktiskt.
Mm. Ja. Vi ska tacka ytterligare två Patreons som har varit Patreon på $5-nivån i 3 månader. Och det är Molly Bergman som har varit det, och en som bara heter Nathalie på Patreon. Har man alltså varit då Patreon på $5-nivån i 3 månader så får man ett tack i slutet på avsnittet. Och det fick ni idag. Och med det så tror jag vi stänger det här. Vi finns på sociala medier, Facebook och Instagram. Och vi har harrypotterpodden@gmail.com som mailadress om ni har frågor eller funderingar eller så. Vi har fått några jättefina mail som jag har inte vetat hur vi ska svara på det, för de har varit superfina. Det är 3 stycken vi fick inom ganska kort tid. Vi har sett dem, vi har läst dem.
Och vi har gråtit av lycka,
ja,
tror jag.
Faktiskt.
Tack så jättemycket för allt ni hör av er och skriver till oss. Det är så himla gott.
Ja, för att jättefina shoutouts på Instagram och sådär också. Alltså, skit. Många som hört av sig om att de tycker att det är kul att vi är så negativa mot filmerna. För att de bara, ja, någon annan också som tycker det.
Ja, men vad skönt att vi kan få lite beröm för det. För jag bara känner att vi får så himla mycket agg hela tiden för att vi inte gillar filmerna.
Ja.
Vi försöker vara objektiva i våra filmavsnitt. Ja. Det vill jag verkligen säga.
Det gör vi.
Men det går inte, för vi är känslomänniskor båda två.
Ja, men vi tycker inte de är så bra tyvärr.
Vi tycker inte att de är så bra. Nej. Men det finns, de har sina ljusglimtar.
Ja, vi hoppas att ni som gillar filmerna tycker det är okej ändå. Och att vi är glada att vi kan uppmuntra er som inte gillar filmerna.
Ja, och vi enas i vår kärlek kring böcker.
Ja. Precis. Och Patreon då, som sagt. Bli Patreon om ni kan och vill.
Ja, kommer snart ett Patreon. Vi filar på lite idéer faktiskt i detta nu.
Ja, det gör vi.
Och det kommer snart ett nytt Patreon. Patreon. Patreon-exklusivt avsnitt. Jag ska bara skita och prata på slutet.
Ja.
Det är bättre att du tar detta. Det kommer snart ett nytt avsnitt för er som är Patreons.
Yes.
Enjoy.
Ja, ha det så bra.
Ha det.
Hej.
Hej.
Yeah.